Vi ska slå upp våra biblar i Psaltaren, den 90:e psalmen. Vi ska bara läsa en enda vers ur den psalmen faktiskt, och det är den 12:e versen. Psalm 90 och vers 12. En text som jag av och till har funderat en del på. Det är den enda psalmen i Psaltaren som tillskrivs Mose. Och han säger så här: lär oss betänka hur få våra dagar är för att vi må få visa hjärtan. Och ibland när den här texten har kommit för mig så har jag undrat: på vad sätt får man visa hjärtan av att tänka på hur kort livet är? Kommer man ut på vägarna och kör 90 där det står 90, så kör alla om en. Och det är för att alla har så bråttom, som det heter. Varför har vi så bråttom? Jo, det är för att vi har tänkt på hur få våra dagar är. Och därför måste vi se till så att vi kan spara in en eller annan minut. Och det gäller ju inte bara på vägarna. Det gäller överallt. Om vi hade hur många dagar som helst så skulle vi inte vara så stressade. Vi skulle inte känna så ofta som vi kanske gör när vi går och lägger oss: vart tog den här dagen vägen? Jag fick egentligen inte gjort det jag hade tänkt. Och den sortens tankar odlar vi ju ofta därför att vi har tänkt på hur få våra dagar är. Och därför har vi bråttom. Men det blir ju inget större mått av vishet på det sättet. Utan istället så går vi ju på något sätt i baklås. Och det är därför jag undrat ibland: hur får man visa hjärtan av att tänka på livets korthet, om jag får säga det så? Det verkar ju alldeles tvärtom. Ju mer vi tänker på hur kort livet är, desto tokigare blir vi. Och därför så är det kanske viktigt att peka på versens inledning: lär oss att betänka hur få våra dagar är. Lär oss att tänka på livets korthet på rätt sätt, så att vi blir förståndiga istället för att bli oförståndiga. Så vi på något sätt kommer till mognad och balans istället för att flyga omkring som skållade råttor. Och det kanske är så här att när man upplever hur relationer brister, viktiga relationer, inte bara att någon slutar på jobbet, Johansson nere på lagret eller så, utan någon som man verkligen är rotad i. När man mister honom eller henne, vare sig det nu sker genom skilsmässa eller dödsfall, då får man ju på ett alldeles särskilt sätt betänka hur få våra dagar är. Och då vet man ju också att då infinner sig plötsligt en annan värdeskala. I dödens närhet är det väldigt mycket som var viktigt för en månad sedan och som förvandlas till strunt. Då man tycker att hur hur kunde jag tycka att detta var det viktigaste? Och när vi på olika sätt skiljs från varandra, så finns ju där den djupaste smärtan. Men där öppnar sig också möjligheten till en mognad, till en vishet. Det som Mose talar om här. Saker som var viktiga blir oviktiga, och andra saker träder plötsligt fram. Livet vänds på något sätt ut och in, eller upp och ner, eller hur man nu ska uttrycka. Och på något sätt gäller det ju att när man kommer ur sorgens tid och sorgens period, att man inte bara gör det på det sättet att, ja, det kändes tråkigt ett slag, men nu så är jag glad igen och nu är allt som förut. Nej, gode Gud, vi ber att inte allt ska vara som förut, utan vi ber att vi på vägen ska ha undfått visa hjärtan. Så att i positiv mening inte allt är som förut, utan att när sorgen släpper, när smärtan är förbi, så har man blivit vis. Så har man ändå kvar vissheten och insikten om vad som är viktigt i livet och vad som är oviktigt. Att den där sekundjakten och prestationsjakten, allt det där som skulle uträttas och som var så viktigt men som blev så oviktigt, att det får lov att fortsätta vara åtminstone så där lagom oviktigt. Medan allt det där som istället träder fram, och som man kanske med smärta under sorgens dagar tänker, varför tog jag inte mera vara på det? Varför såg jag inte hur viktigt det här var? Så är det ju en bön att det ska få vara viktigt också i fortsättningen. När kanske sorgen är avslutad, smärtan är förbi, när glädjen är tillbaka, att man sedan ska kunna glädjas med ett nytt mått av vishet. Vi kan ju fråga oss då lite smått, vad är det som upphör att vara viktigt i dödens närhet? Och vad är det som blir viktigt? Då kanske man kan säga att livet består av två halvor. Jag brukar kalla dem för funktion och relation. Och med funktion menar jag allt det där som måste göras. Man måste ju funka. Man måste ju uträtta saker. Man måste ju åstadkomma resultat. Plikter, uppgifter, arbete. Ja, det tillhör detta livet. Och vi vet ju alla att funktionerna, uppgifterna, plikternas mångfald har en förunderlig förmåga att ta så mycket av vår tid, vår kraft, vår uppmärksamhet, kanske till och med vår lust och glädje. att den andra halvan, den som jag kallar för relation, den blir så lätt satt på undantag. För de här två halvorna, de konkurrerar ju med varandra. De är inte alltid varandras vänner, utan de är ju väl så ofta varandras fiender. Jag minns när jag var rätt så nybekant med den kvinna som sedermera blev min hustru. Jag var på den tiden, jag höll på med min läkarutbildning, men jag var också universitetslärare i anatomi. Jag hade till och med börjat lite smått med en doktorsavhandling. Jag minns när jag kom till henne en eftermiddag, lite överraskande, så hon bodde på ett studenthotell och jag bodde hos mina föräldrar. Men jag gick hem till henne där hon bodde på studenthotellet och knackade på, och hon släppte in mig och såg glatt överraskad ut. Och så la hon sina armar om mig och så sa hon: "Har du tid att komma hit för karriären?" sa hon. Jag har aldrig glömt det. Därför att jag hade aldrig tänkt i de banorna dessförinnan. Och hade hon inte sagt så, hade jag inte träffat henne, så kanske jag hade sugits in i karriären som i ett svart hål. Jag vet inte. Det var på vippen ändå, ska jag säga. Jag sparade på det uttrycket. Har du tid att komma hit för karriär? Därför att när man plötsligt står, om jag får använda det uttrycket, i dödens närhet, och då menar jag skilsmässan lika mycket som dödsfallet, då vänds ju perspektivet på något sätt. Då allt det där som var så ruskigt viktigt, som man måste hinna med och måste klara av och måste få gjort för att orka se sig själv i ansiktet när man tittar i spegeln nästa gång, det blir ju plötsligt förunderligt oväsentligt. Och istället kanske man får anledning att tänka: varför fick karriären så mycket utrymme? Varför tog vi inte vara på varandra? Bibeln talar ju om två riken. Det talas om Guds rike och det talas om världen. Och ni vet att Jesus säger i sitt avskedstal till lärjungarna, han ber för dem rättare sagt, att de är i världen men ska inte leva av världen. Och så förklarar han ju egentligen inte vad han menar. Det är ju ofta så med Jesus. Han säger en sak och så utlämnar han åt vårt eget funderande och bedjande att försöka komma underfund med vad det var som låg bakom de där orden. I världen är det bara prestationerna som räknas. Denna världen är prestationernas rike. Här frågas det hur många titlar du har kammat in. För i världen räknades det i Vasaordnar och Nordstjärneordnar och sånt här. Nu är det visst inte så mycket med sånt numera. Men titlar och ja, hur många cylindrar det är på din bil kanske. Och det kan vara andra saker så här som räknas i denna värld. Var står du i taxeringskalender? I Guds rike betyder det där ingenting. Det har vi väldigt svårt att förstå. Vi tycker i alla fall att Gud borde fråga efter vad vi presterar, så att säga, av fromma gärningar. Finns det inga fromma titlar man kan spara på? Nej, det gör det. Det finns inga fromma titlar. Vi försöker gärna hitta på några, vi utnämner folk till helgon och vi har lite andra sådana här knep för oss för att om möjligt försöka, så att säga, få Guds rike och bli lite mer av vad vi är vana vid. Men i Guds rike är det inte det vi uträttar. Det är inte funktion, utan det är relation. Paulus ger ett intressant vittnesbörd om det här. Vi ska gå till 1 Korinthierbrevet 13. Första Korinthierbrevet 13, de tre första verserna. Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara en ekande brons, en skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger, och om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. Det här är också en text som jag har funderat mycket på av och till. Och det jag har funderat på många gånger, det är det här uttrycket: har jag ingenting vunnit? Käre Paulus, det finns väl inga vinstbegär i Guds rik? Eller gör du det? Jag delar väl inte ut allt jag äger för att vinna något själv? Eller menar du det, du Paulus? För säkerhets skull har jag tittat i den grekiska grundtexten och försökt att nagelfara den för att se om det inte är någon felöversättning på gång. Men det är det inte. Det är så rätt översatt som det kan bli. Det är alltid så när man hittar ett bibelord som man tycker borde varit annorlunda, så finns det alltid stora och intressanta upptäckter att göra. Jag tror det är så här, att det som tillhör denna världen av ägodelar, av upplevelser, av beundran, av rikedomar, av framgångar, av detta kan du ingenting ta med dig till andra sidan. Naken kom du ur din moders liv, och naken ska du också lämna denna värld. Ja, men säger vi, finns det ingenting man kan ta med sig? Jo, det som tillhör Guds rik, nämligen relationer. Paulus talar om att dela ut allt man äger till de fattiga, men inte ha kärlek. Och då kan man ju undra, varför gör man det då? Ja, man kanske hamnar på någon 10-topplista av något slag. Man kanske blir väldigt beundrad. Eller man kanske låter bränna sig på bål för en god sak. Protestdemonstration. En dunk bensin och en tändsticka på Sergels torg. Ja, men om man bara gör det för att, så att säga, leva ut sitt hat. Så gör man det ju ändå djupast sett bara för sin egen skull. En sak går att ta med, nämligen relationer. Och det är ju den kristnes hopp inför döden. Vi ses igen. Vi ska bläddra till Matteus 6:e kapitel. Nittonde till 21:a versen där. Jesus säger: samla inte skatter här på jorden där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Du kan samla skatter i himlen. Och det tror jag inte ska missförstås så att Jesus talar om pluspoäng för väl utfört arbete. Utan jag tror att det handlar i första hand om att om vi inte prioriterar funktionerna mer än nödvändigt, utan att vi hinner se varandra och hinner finnas för varandra, så samlar vi skatter i himlen. Därför att de människor som du hann ägna dig åt, de kommer du kanske att möta där. Och skulle det vara så att en människa som du ägnade dig åt inte går att återfinna i himlen, om jag nu får uttrycka det så, så kommer du ändå att möta honom som säger: vad helst ni har gjort mot en av dessa minsta har ni gjort mot mig. Och därför är det så att relationerna, de har evighetsvärde. Och det är ju redan därför som det känns så smärtsamt när man blir övergiven. Vare sig det sker genom ett dödsfall eller genom ett svek. Somliga av er som nu genomgår en sorg kan säkert intyga att man kan inte föreställa sig innan slaget drabbar en hur det ska komma att kännas. Jag har gjort den reflektionen många gånger när jag talat med människor som genomgått en skilsmässa. Jag vågar säga att jag har talat med hundratals frånskilda människor. Jag har aldrig träffat någon som sagt att det var lättvindigt. Jag tror helt enkelt inte det finns. Ibland kan man tänka så här att ja, de hade ett sånt förfärligt svårt äktenskap, så det måste ju kännas som bara som en lättnad att det är slut. Never. Det gör det inte. Därför att när ett svårt äktenskap är slut, så har man så många trassliga känslor att reda ut och försöka hitta någon lösning på, att det kan vara ännu värre. Alltså, vi får rötter i varandra, och ingen av oss märker hur djupa de rötterna är förrän de slits av. Ingen av oss märker hur mycket näring som flyter genom de här rötterna förrän de klipps. Det finns en hela den västerländska kulturen bygger på en kolossal lögn. Och det är den lögn som kallas individualism. Att vi skulle vara någon sorts fullständigt självstyrande, oberoende enheter som kan växla ett handslag och göra varandra en tjänst ibland, men som kan bytas ut som vilka ägodelar som helst. Dumhet. Vi har rötter i varandra. Och om vi inte bejakar det, så att säga, mens rötterna finns, så kan ofta smärtan bli överraskande svår om rötterna skulle slitas av. I samma sammanhang talar ju Jesus här i Matteus 6 kapitel just om detta, att vi har ett val mellan denna världen och Guds rik. Trettioförsta versen. Gör i därför inga bekymmer. Fråga inte vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi ta på oss. Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rik och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Ja, betyder det att man går upp på morgonen och så ställer man sig spritt språngande naken på golvet i sin sängkammare och så säger man, nu får du klä på mig Gud. Ja, det funkar ingen vidare, det vet vi. Riktigt så är det inte tänkt att tolkas. Även om Gud kläder liljorna på marken och föder fåglarna under himlen, så är det nog bra om vi går till jobbet så länge vi har något. Men sök först efter Guds rik. Funktionerna får så lätt förkörsrätten. Och det finns en vishet i att åtminstone se och vara medveten om att relationerna, det är det viktiga. Under mina år som läkare så jobbade jag mestadels som röntgendiagnostiker. Men vid ett par tillfällen jobbade jag på långvården. Och jag minns en period på, jag tror det var 5 månader, då hade jag 2 avdelningar långvårdspatienter som alla led av cancer och som alla var, som det hette, färdigbehandlade, det vill säga de gick inte att göra någonting åt. Det var min uppgift att vårda dem tills de dog. Och jag bestämde mig när jag tog över de här avdelningarna för att jag ska inte vårda ihjäl dem. Jag ska inte hålla på och behandla minsta lunginflammation och så här, utan känner jag att en människa är färdig att skiljas från detta livet, så ska jag vara försiktig och återhållsam med undersökningar och utredningar och behandlingar och sånt här. Jag satte mig en sak för, och jag visste inte vad jag gjorde när jag bestämde mig för det. Jag bestämde mig för att på dessa avdelningar ska ingen ha dödsångest. Det var en mycket lärorik tid. Rond på en sån här avdelning tog ju normalt, för en normal doktor, 5 minuter. Och bestod ju i att man med högsta möjliga fart kryssade igenom alla salarna för att kolla att ingen hade skiftat färg. Och sen gick man ner till polikliniken. För de flesta doktorer vågar ju inte stanna vid en säng där det ligger en död. Det får man inte lära sig något om under utbildningen. Och man blir inte modigare när man är färdig. Våra ronder tog i genomsnitt 3 timmar. I början var sköterskorna vansinniga på mig. För jag spräckte ju alla deras arbetsrutiner i små smulor. Men efter ett tag upptäckte de att det vart färre ringningar från patienterna och färre klagomål från de anhöriga. Och efter ett tag uppmuntrade de mig att gå så sakta jag ville. För det kunde ju alltså betyda när man såg någon ligga i sin säng och ha det svårt. Att man liksom inte bara satt in morfin och försvann ut genom dörren. Utan att man stannade till och samtalade. Och det var många fina samtal under de månaderna. Jag vågar säga att så mycket dödsångest har jag aldrig känt i hela mitt liv. Ibland när jag kom hem så var det så jag nästan krälade i ångest. Men å andra sidan, jag måste säga att det var att söka Guds rike först. Att låta relationerna komma före funktionerna. Och det var en intressant praktik för mig som ju som regel bara såg mina patienter i form av svartvita bilder. Jag tror också att många av de här patienterna kom till tro. Därför att det fanns en församlingsassistent som jag ofta uppmuntrade att gå till den eller gå till den. För nu tror jag det är moget för honom eller nu är det moget för henne. Hedningarna jagar efter allt det här som de ska äta och dricka och ta på sig. Men det finns någonting som är viktigare. Och det är ju det man lär sig när relationerna brister. Det är det man lär sig på långfredag. Och det är nyttigt och viktigt att komma ihåg det. Också när det blir pingstdag och man kanske står med båda händerna i vädret och jublar i tungotal. Att det finns något som är viktigare. Det är inte det vi uträttar, utan det är kanske det vi lyssnar till. Fyrtionionde psalmen säger ju också det här, fast på motsatt vis. Vi ska faktiskt läsa hela psalmen. Hör detta alla folk, lyssna här till ni alla som lever i världen, både låga och höga, rika såväl som fattiga. Min mun ska tala visdom och mitt hjärtas tanke ska vara förstånd. Jag vill böja mitt öra till lärorikt tal. Jag vill yppa vid harpan min fördolda kunskap. Varför skulle jag frukta i olyckans dagar när mina förföljares ondska omger mig? De förlitar sig på sina ägodelar och berömmer sig av sin stora rikedom. Men sin broder kan ingen rädda eller ge Gud lösepenning för honom. För dyr är lösen för hans själ och kan inte betalas till evig tid så att han skulle få leva för alltid och undgå att se graven. Nej, man ska se att visa män dör, att dårar och oförnuftiga förgås liksom det. De måste lämna sina ägodelar åt andra. De tänker att deras hus ska bestå i vinnerligen, deras boningar från släkte till släkte. De uppkallar jordagods efter sina namn. Men en människa har mitt i sin härlighet inget bestånd. Hon är lik boskapen som förgörs. Den vägen går de, dårar som det är, och det följs av andra som finner behag i deras tal. Som en fårjord drivs de ned till dödsriket där döden blir deras hed. Så får de redliga makt över dem när morgonen gryr, medan deras gestalter förtärs av dödsriket och ej får annan boning. Men min själ ska Gud rädda från dödsrikets våld, ty han ska uppta mig. Frukta inte när en man blir rik, när hans hus växer till i härlighet. Ty av allt detta får han vid sin död ingenting med sig, och hans härlighet följer honom inte dit ned. Om han än prisar sig välsignad under sitt liv, ja, om han än berömmer sig när du gör dig berömmer dig när du gör dig goda dagar, så ska dock vars och ens själ gå till hans fäders släkte, till dem som aldrig mer ser ljuset. En människa som mitt i sin härlighet är utan förstånd, hon är lik boskapen som förgörs. Ingenting får man ta med sig. Inget får man ta med sig. Kanske inte ens sina upplevelser. Ibland är det ju så att skilsmässor uppstår därför att den ena parten tycker att jag kanske kan ha lite roligare med någon annan. Och det är kanske det som predikaren talar om när han säger att det är bara ett jagande efter vind. Jo visst, ett litet tag. Men det är inget att ta med sig. Trohet. En relation som man vårdar och som man inte överger. Det är kanske däremot någonting som går att ta med sig. Och det är viktigt att förstå det. När det nu är påsk, så låt oss se på Romarbrevets 6:e kapitel. För jag tror att Paulus säger det där. Han talar om dopet. Ska läsa 3-5 verserna. Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom, för att också vi ska leva i ett nytt liv så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Då har vi blivit ett med honom genom att dö som han, ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Jesus säger, jag är vägen, ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och så undrar man, hur kan han vara en väg? Han är ju en person. Jo, men det är så att han får ta med sig sina vänner. Om vi har blivit förenade med honom genom en död sådan som hans, så kommer vi att bli förenade med honom i en uppståndelse sådan som hans. Han får ta med sig sina vänner. Till relationer är någonting som håller även genom graven. Och det är något fantastiskt. Guds rike är relation och inte funktion. Det viktiga, att söka Guds rike först, det är så att säga att låta relationerna så långt det är möjligt få det utrymme de behöver. När en relation brister och man hamnar i en sorgeprocess av ett eller annat slag, så känner man givetvis mycket saknad. Men man känner också något annat. Många brottas med skuld och andra brottas med vrede. Och det är inget som hindrar att man känner båda delarna. Ibland är det så här, när en sorg går i baklås och liksom aldrig tar slut, då är det ibland så att man kommer aldrig till rätta med skulden eller vreden eller båda delarna. Saknaden kan man så småningom komma igenom, och men inte fullständigt. Det kan vara olika. Men finns det en olöst skuldproblematik eller en olöst vrede, så är det ofta svårare. När man skiljs från varandra, inte minst när döden skiljer oss åt, och kanske inte minst om det går plötsligt. Medelsvensson svarar ju i alla såna här SIFO-undersökningar om hur skulle du vilja dö, så är ju svaret alltid detta: jag skulle vilja gå och lägga mig frisk och stark, och nästa morgon när jag vaknar så är jag dö. Alltså, man vill dö i sömnen. Ja visst, för en själv är det ju underbart bekvämt, eller hur? Men för de man lämnar efter sig är det värsta tänkbara. Att få tillfälle att ta avsked av varann. Att få tillfälle att tala igenom saker. Att få skiljas försonade från varann. Det kan spara en mycket smärta. Men när det går plötsligt, så har man som regel en skuldproblematik att brottas med. Ty det är ju alltid så att även om man var den underbaraste människa som gick i ett par skor, så går det alltid att tänka sig att man kunde ha varit ännu lite trevligare, ännu lite snällare, ännu lite gladare, ännu lite mera lyssnande. Att få skiljas från den som dog och få höra honom säga ett tack för den tiden vi hade tillsammans, det kan ju lösa en ifrån väldigt mycket. Men när döden kommer plötsligt, så är man lämnad åt sig själv till att arbeta med det här. Och det är få förunnat att slippa jobba med alla frågorna. När man skiljs åt genom en skilsmässa, så är det ju oftast inte lättare. Man har så mycket skuld att brottas med. Inte minst därför att man kastar så mycket skuld på varann. Och ibland så lägger man den på sig själv, och ibland lägger man den på den andra. Ja, jag kanske inte var någon särskilt god make, och det var därför hon gick. Ja, så kan man hålla på och vända och vrida på skulden, tills man varken hittar in eller ut ur sin hemmagjorda labyrint. Och ibland blir ju detta den stora och allt överskuggande frågan. Vi ska gå till den 51:a psalmen. Det är ju Davids syndabekännelse det här. Han hade ju egentligen blivit förälskad i grannens hustru. Han hade till och med gjort henne gravid. Och för att maskera det hela så lyckades han dessutom få hennes rättmätige make ihjälslagen. Och sedan så var han ju änkors beskyddare, så han tog denna stackars ensamma kvinna till sig. Och så kommer profeten Natan och talar om att Gud har sett allt sammans. Och han får bekänna sin synd. Gud, var mig nådig efter din godhet. Utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Två mig väl från min missgärning och rena mig från min synd, Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Mot dig alena har jag syndat och gjort vad ont är i dina ögon, för att du må befinnas rättfärdig i dina ord och rättvis i dina domar. Mot dig alena har jag syndat. Det tycker man ju, det stämmer inte det här. Du hade ju syndat både mot Batseba och mot Uria och burit dig åt emot många här. Återseendet vid de dödas uppståndelse. Det är ett återseende i total försoning. Och jag undrar om vi ibland riktigt har förstått vad det betyder. Det är människor som vi kanske är medvetna om att vi har svikit. Och som vi inte kan gottgöra någonting emot på denna sida. Därför att de inte finns längre. De är inte bland oss. Eller vi når inte fram. Vi har ingen relation längre. Hur David än ville så kunde han ju inte gottgöra något mot Uria, för han var död. Han kunde ju säkert inte gottgöra särskilt mycket mot Batseba heller, för hennes liv var väl mer eller mindre förstört ändå. Emot dig alena har jag syndat. Ibland kan man så att säga nysta ut vad som är vems skuld. Och det kan vara lärorikt. Ibland kan man inte det. Och så får man säga till Herren: jag vet inte om allt sammans var hans fel, eller om allt sammans var mitt fel, eller vems fel det var. Jag kan bara lägga det i dina händer. Och jag vet att det återseende vi har ser fram emot är ett återseende i full försoning. Därför att du har burit allt. Och därför är jag ändå löst. Det kan ta tid innan ens känsloliv fattar det här. Innan det så att säga landar. Men det kan vara värt en bön, och kan till och med vara värt många böner om att det ska kunna landa. Ty har man bett Gud om förlåtelse och så går man ändå och brottas med sina skuldtankar och med sina skuldfunderingar, och tänk om jag hade gjort så, tänk om jag inte hade gjort så. Då måste man börja med att bejaka med sitt förstånd. Allt är försonat. Och det jag ska be om i fortsättningen är inte att det ska bli försonat, utan att det ska landa i mig. Att jag ska våga tro att det är sant. Att mitt envisa hjärta ska fatta det här. Att jag ändå kan se fram emot ett återseende i full försoning. Så att det som inte blev på denna sida så mycket rikare kan bli det på den andra. På något sätt har David här en insikt i hur fullständig försoningen är. Och lite längre fram i salmen så säger han ju: skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Och det är kanske vår bön ikväll. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Vi får väl anledning att återkomma kanske till vreden och vredens problematik så småningom. Vi har ju några dagar på oss. Jag tror vi ska sluta med det här för ikväll. Vi kan övergå till att be. Här är många av oss som är här. Vi befinner sig i smärtans trånga tunnel, dödsskuggans dal. Några av oss har kommit nästan utan föregående varning huvudstupa in i mörkret. De gröna ängarna föreföll så vidsträckta, och vattnet där man finner ro. Herre, du är med oss. Vi ber att det som sker ska ge oss visa hjärtan. Att vi får se djupt, djupt vad som är viktigt och vad som inte är lika viktigt. Vi ber att du för oss igenom så att vi kan leva igen. Så att vi på nytt kan ta in intryck och ge ut. Men med den nya vishet, Herre, som vi kan få bära med oss ut i ljuset. Ut ur de mörka tunnlarna. Vad som är viktigt. Och vad som inte betyder så mycket. Jag vill be ikväll för var och en som kämpar med skuldfrågor. Frågor av skuld. Frågor av skam. Som sörjer över det som inte blev av och som hade kunnat bli av. Kanske. Om man hade gjort det eller detta. Herre, allt det där som hade kunnat bli annorlunda. Om bara att vi hade gjort det ena eller andra. Herre, vi vill lägga allt samman hos dig. Och så vill vi tacka dig för att det är försonat. Och vi vill börja bedja dig om att den försoningen också ska landa i våra hjärtan. Vi ska våga tro att det är sant. Och våga se fram emot ett återseende. I full försoning. Herre, vi tackar dig för att du har gått för och öppnat en väg. Och med din uppståndelse har du visat att den vägen når ända fram till målet. Lovat vare ditt namn. Amen.